Hej och välkommen till Studio Klassiker. Idag är vi bara tre stycken som står här och pratar. Fredrik Nyblad, han är ute på andra uppdrag. Och det kommer vi återkomma till lite senare. Vi som är här, det är Claes Johansson.
Hej.
Det är Joakim Bergqvist.
Hej.
Och så är det jag, Carl Egelius. Ja, Claes, vad har hänt sen sist?
Ja,
Har du kört något kul?
Eller jag har kört något säreget.
Okay.
Något speciellt kul. Ja, en Saab 9-3 Viggen. Det är ju en ganska ny bil i min värld, i min lilla bok. Men den har gått 900 mil, så det var som att köra en ny bil. En liten tidsmaskin.
Ja. Vad var Viggen för någonting där? Det var någon specialmodell utav 9-3, eller?
Ja, man försökte ju ruska liv i 9-3 med alla dess Opel-komponenter och ladda på för fullt och skapa en superbil. 20 år sedan. Det var därför jag bara körde den i Trollhätt när jag plockade ut Saab-museet. Så det var lite speciellt. Vi backade ut från museihallen och sen så var det regn och sen så var det hjulspinn en hel dag. Det är ju en ganska extrem och märklig bil.
Det var alla gula eller något sådär?
Ja, den var ju blå.
Ja, det är den där Lightning Blue. Och sen fanns de i den här Monte Carlo gult.
Den är väldigt omhuldad.
Ja, precis. Väldigt tydlig färg.
Ja, precis. Och sen fanns de väldigt grått och silver och rött. Och svart tror jag också det fanns. Det var ganska många varianter.
Men väldigt snygg blå.
Ja, faktiskt.
Väldigt fin blå färg. Och påkostad, sådär som de var på den där tiden. Det är ju, nu är det ju länge sedan. Det
måste den var väldigt mycket dyrare än en vanlig 9-3, eller?
Jo, de var ju oerhört mycket dyrare än en vanlig. De kostade runt 350 000.
Till vilka modeller fanns det då?
Förutom tredörrars som var det kanske sportigaste i sig, så var det ju en cab och sen en ovanlig femdörrars också. Så, men det är ju tredörrars som man får knippa dem med.
Det fanns ju en prototyp som de gjorde igen på 900 som hette SVO. Det var ju liksom förlagan till Viggen-modellen. Och den hade en tre eker design på fällan. Det är ju självklart en Saab liksom. Mm. Men ryktet är ju att de här fällarna uppstod vibrationer i hög hastighet. Så då fick de ju ta fram en femekrad sak. Och så var det de här jättekramgoa stolarna.
De var ju otroligt fina stolar.
Exakt. Ja. Och de var ju så här, de tog sig fram med TVR. De som hjälpte Volvo att vinna BTCC och sånt där.
TWR alltså?
TWR, precis. Ja, det var inte biltillverkan TVR. Utan
man hade ju kommit på det här på Saab Automobil att den skulle heta Viggen. Och gjort logger och allting. Och det var verkligen, den ska heta Viggen. Men det var ju bara det att det var ju Saab AB som det heter idag då. Men då hängde det ihop med tajt med
flygdivisionen
som faktiskt skulle tillfrågas om det här var möjligt. Kan vi kalla den här bilen för Viggen? Och de gjorde ju som så att innan de åkte upp till Linköping från Trollhättan, sattes i diskussion med ledningen där, de som bestämmer, så såg de till att patentera namnet Viggen.
Det var inte gjort alltså?
Nej, de hade inte varumärkesskyddat Viggen. Men de kom aldrig så långt som till det trumfkortet i den diskussionen. Utan flygkillarna och tjejerna där, de gillade ju Viggen. Och tillät att den skulle få heta det. Men det hade ju varit en fin diskussion, en intern diskussion där.
Ja, verkligen. Vi får göra om alla emblem vi har tillverkat här. För, ja.
Hur var det Mitsubishi gjorde när de lanserade Colt?
Ja, det vet inte jag.
Jag vet
men,
inte riktigt
men
heller.
Just den småbilen får ju verkligen att tänka på vapnet. Så att jag menar, det,
ja, verkligen. Men sen fanns det ju Chevrolet Beretta också.
Ja, just det.
Och där hörde jag en historia att det var så att de ville använda det här namnet. Och, men hur gör vi då med vapentillverkan Beretta? Vi ger alla i styrelsen varsin skeva. Och sen gjorde de det och då var det inga problem med att använda namnet.
Det hade varit mer förståeligt om de blev väldigt upprörda då. Ja. De fick varsin Chevrolet Beretta. Då blev de arga först.
Ja, just det. Först då. Innan det var det lugnt.
Det var ju en jättebra bil.
Men museets bil då, hur lyckas man få låna en sån då?
Ja, det gör man för att vi har ett sånt gott samarbete med Saab-museet naturligtvis. Och genom Saab Cars Magazine som vi producerar. Och Peter Bäckström var inte motvillig att låna ut den till mig och vi var ute en hel dag med den. Och, ja, väldigt speciell bil. Man slås av hur trång den är, smal och känns gammal. Man sitter gammalmodig, man sitter lite upprätt. Och så gick den ju väldigt fort. Det är en väldigt kraftfull bil och vinglig. Det kommer man ju alltid fram till när man pratar om de här.
Torque steer.
Ja, verkligen. Men samtidigt så man gillar det där. Mm. Jag gillar det där skarpt. Jag kommer ihåg när de var nya och man testar dem på biltidningen jag jobbade på då. Då tyckte man det var skräp naturligtvis. För det skulle man ju tycka. Men idag är det, den är ju full av karaktär.
Ja, det där är ju lite spännande tycker jag. För att bilar som är helt perfekta, som man inte, som man, de är ju givetvis, de vinner ju alla biltester när de är nya. Mm. Men sen så har vi de här bilarna som man, där man känner, man kan identifiera vad som är fel med dem, då känner man sig lite kunnig och lite,
ja, sen här, man omfamnar bristerna, ja. Och gillar att de inte är perfekta. Det är ju det som
det är
gör
kul att köra någonting som där man själv får vara med och hjälpa till för, ja, att det ska gå åt rätt håll liksom.
Ja. Ja, men det är bra.
Som 9-3 Viggen ett typexempel på att den är, jag har bara kört ett exemplar. Ja. Den hade gått ganska långt och jag märkte att det var väldigt mycket torque steer som de säger. Ja. Hur var det här exemplaret då? Det som nästan,
jo,
var,
ja, men det var ju, den var ju alltså som en fabriksny bil och som man plockade ut då lite stolt ifrån bilhallen och drog iväg. Och drog iväg gjorde man ju verkligen, men den spann både på ettan, tvåan och trean. Det var ju lite fuktig i vägbanan. Men ja, det bil... koncept som inte finns längre på det sättet. Det var lite, ja, men lite sådär, Saab hemslöjd som man, ja, gillar, som man gillar väldigt mycket.
Men just det här med när Saab 900 blev 9-3. Mm. Det var ju ganska många, det var ju väldigt många skillnader på de där bilarna.
Ja, jag var med på provkörningen då. Det måste ha varit 97 inför 98 års modell. Och då var det då som 900 skulle bli 9-3 och 900 var ju inte direkt, den var inte felfri om man
säger
så.
Det är från barnsjukdomar om man säger så.
Den såg ut som en Saab, men den var ju ganska racklig. Men när 9-3 kom, då kändes det verkligen som att de hade skärpt sig och att det var en mycket, mycket bättre bil.
Fick lite mer 9-5-delar och sånt där. Ja. Så.
Jag var då på den provkörningen i utanför Rom, körde vi de där bilarna på vägarna där. Och fick köra alla de här olika. Och det var ju första gången som Saab hade en diesel också för mig.
Ja, just det. Det stämmer. Det var Opel diesel där. Ja. Så att,
Och jag gillar den där bilen faktiskt. Det var väldigt, och den var ju väldigt trevlig och väldigt Saabig, tycker jag, i känslan. Precis som du säger, att den var lite, man sitter lite upprätt, men det gillar jag med att köra Saab, och lite smal inuti också. Det tycker jag inte heller är något problem.
Ja, men det har nästan blivit ett mantra idag att man ska inte gilla den. Jag gör det.
Ja.
9-3 är väl ändå just att den hade Viggen där, eller har Viggen, så att den har ändå blivit lite accepterad. Men som sagt, 900 NG, alltså den sista 900, den 90-talsvarianten, den är ju hatad av alla.
Alltså jag har ju kollat lite i Saab-klubben och i kretsarna, så den har ju inte kommit överhuvudtaget och lossnat som samlarbil eller någonting i den stället. Men några har ändå köpt några, plockar de här fin exemplaren nu, och det är kul för de kostar ju ingenting.
Nej, det är så. Viggen har ju sprungit verkligen i väg i pris, men de vanliga är extremt prisvärda.
Ja, men försök att hitta den allra första nya 900 så att säga. De är ju fullständigt väck. Mm. Den här konstiga reflexrampen bak.
Väldigt pelackad plast fanns ju på dem också. Vissa,
ja,
det.
Det vill säga, just det. Ja.
Ni får båda erkänna här. Ni har båda blocket bevakningar på
lite
den här.
Så är det nog. Det...
Vem blir första av er att köpa en sån här nu då?
Tyvärr så har vi snöat in på den som absolut inte finns.
Det här får vi inte avslöja. Nej. Men vi kan säga så att det finns ju en
här avslöjas allt.
Vi kan ju säga att den nya generationen, den sista generationens 900, den hade ju en väldigt speciell teknik, eller tillval kan man säga, som vi gillar, både jag och Claes. Sensonic, den här manuella lådan med robotkoppling, där du fortfarande, ja, du har ingen kopplingsprav, men du måste fortfarande röra på spaken för att byta växlar helt enkelt.
Så det är en manuell låda? Med samma fina...
Så tänk dig en manuell låda fast du slipper trycka ner kopplingen.
Ja, det, jag tyckte det var genialt när det kom. Jag,
ja, de slog ju väldigt stort på det där när de kom med den här lådan. Det var ju en typisk sån här Saab-grej en klurig.
Ja, men jag kan fortfarande förnimma den där väldigt speciella känslan i växelspaken. Jag gillar det skarpt. Den vanliga kopplingen skulle ju bort. Det var den föreställningen man hade i början. Där man, den skulle in på 9000.
Jo, den skulle ju egentligen hamnat i många special, men det blev ju bara 900 där.
För fördelen då var att man hade manuell låda, men den var komfort. Man slapp koppla ur och sen så då drog det inte massa extra bränsle som det gör med en vanlig automatlåda med momentumvandlare. Mm.
Men du, Claes, har ju faktiskt kört en sån här. Du har ju också, Carl, har du också kört en Sensonic?
Ja, det är ju lite jobbigt. Det är lite jobbigt med det här att man helt plötsligt ska betrakta det som...
Att vi var motorjournalister på riktigt, ja, och skrev om nya bilar. Ja. Nej, jag kan inte påminna mig att jag har kört den faktiskt. Jag inte...
Jo, jag tog en... jag pendlade ju väldigt mycket mellan Östergötland och Stockholm på den tiden när jag var nybakad journalist, jobbar på Teknikens Värld. Du vet att jag hade en cabriolet med mig hem. Jag sa ju hem då fortfarande. Ja. Och så åkte jag hem och så stoppade jag in mamma och pappa i bilen. Och pappa tyckte den var jättefin den där. Och, ja, det där var ju flott. Så jag körde omkring ganska mycket med den där. Och jag fick någon slags klockarkärlek till det där. Och så, jag var lite besviken när det var så sågat och ingen fattade att det var bra. Och det bara försvann.
Det var alltså en cabriolet med säsongklåda?
Ja.
Oh, det måste väldigt ju vara en riktig... Mm. Mm.
Nu kommer säkert någon börja...
Det var min bild.
Nu kommer någon börja titta i gamla antikvariattidningar här och säga nej, det var det minsann inte. Men min minnesbild är det.
Jag tror också att det var en Sensonic. Jag vill minnas att det var en Sensonic. Eller att jag inte var på plats, har jag läst. Men saken är att det såldes ju ändå några sådana här exemplar. Men många av de här byggdes ju tillbaka till konventionell manuell på Saab-verkstaden för att det inte fungerade helt enkelt. Då var det bygga tillbaka. Men vi har försökt att spåra upp många av de här som finns kvar. Mm. Nästan alla har ju dött, men... Mm. Ja, vi får kanske återkomma till det här lite, Claes.
Ja, det måste vi absolut göra.
För det har vi nog en tanke.
Ni har ju några timmar på er mellan att det här avsnittet spelas in och att det sänds. Ja. Så att när det här sänds så kanske de här två herrarna redan har hittat en Sensonic-bil och säkrat den.
Jag tror att vi börjar i någon annan ände faktiskt. Att vi börjar med att bilda en klubb, tror jag.
Ja.
Väldigt liten och exklusiv.
Ja.
Sensonic-klubben. Ja, men det har vi någonting som är god tanke. Ja. De hade ju verkligen en rejäl utmaning, Saab-ingenjörerna, när de skulle utveckla 900. De var tvungna att basera den på Opel Vectra A-plattformen som i sin tur byggde på den här uråldriga Skåna C-plattan.
Första framhjulsdrivna Skånan alltså.
Precis. Och jämfört med den gamla 900 så var ju den bara en bråkdel så vridstyv.
Jag vet, brorsan hade en sån här Skåna med sig hem. Det var på den där tiden när han låg i lumpen. Långt norrut. Och då fick man hyrbil. Vi var ju rika på den tiden. Så att alla rekryter fick hyrbilar och far omkring. Och vi satte ju det där i system. För att det var ju...
Preskriberat.
Ja, det var länge sedan. Det var ju en Skåna. Och alltså, han fick bara åka ett visst antal mil. Om man räknade ut hur mycket han skulle köra på en helg då, när han hade helgpermis eller vad kan han heta. Men det gick att koppla ur hastighetsmätarvajen på den. Så det var inga mil.
Så om du köper en lågmilad före detta hyrbil av märket Opel Skåna så vet du att det kanske har gått lite längre.
Det finns ju väldigt många sådana just på marknaden just för detta hyrbilar Opel Skåna.
Det här har vi ett konsumenttips. Ja. Se upp.
Ja, och hyrbilar de är ju lite snabbare också än de vanliga bilarna. Den gick att köra jättefort med den här.
Ja, jag hyrde en Skåna när vi hade varit på muckarresa.
Du behöver prata lumparminnen.
Ja. När vi hade åkt över, vi tog Finlandsbåten över och hade muckarresa. Och sen när vi kom i land så hade vi ingenting att göra. Så då gick vi och hyrde en Opel Skåna och åkte runt på finska vägarna där i ungefär 4-6 timmar innan båten skulle gå igen. Det var kanske de tråkigaste timmarna i mitt liv.
Det säger en hel del då. Också.
Ja, allt på tal om Saab 9-3 Viggen.
Joakim då, har du haft några kul bilupplevelser på sistone?
Ja, jag har ju faktiskt kört Alfa Romeo 116-serien. Och då kan man tro, har han fått ut sin egna bil i garaget? Nej, det har jag absolut inte fått, för jag är lite långsam. Men jag har kört en annan bil i den här serien, en Alfa Giulietta. Till klassikerguiden som vi fick låna av en kille som heter Jens Fjellner. Han hade ett underbart fint exemplar.
Och 116-serien?
Det är ju kort förklarat då de här Alfa Romeo-modellerna som har växtlådan i bak, transaxelmodellerna som byggdes mellan 72 till 94 måste vara det sista när det var Zagato Cabriolet-varianten av den.
Just den hade det, också det var den sista, ja, precis.
Där kunde de ju ha slängt in en Sensonic tycker jag också. En italiensk utvecklad
i det där. De här bilarna är
ökända. Kopplingen är inget problem, det är ju växellåda så det skulle vara tvärtom. Det skulle vara en växellådik som är där man... automat, man ser hur spaken rör sig.
Ja, men gör man inte det ändå
40 cm i varje slag.
Vi ska ju tillägga då att just de här Alfa 116 serien med transaxel är kanske den av de bilarna som har transaxelkonstruktion som är minst bra växelöverföringar, för det är väldigt långt länkage från växelspaken bak till växellådan och det är väldigt väldigt slapp på de första bilarna och det är också svårt att växla dem. Det är ingen, de var inte bra än som nya och de blev något bättre än de nyare årsmodellerna kom.
Men vad var problemet liksom? Varför var det så himla svårt att få till det här då?
Ja, den är byggd i Italien, bilen. Där har vi...
Nej.
Ja, även, det finns ju faktiskt... De har gjort den mycket, mycket bättre på slutet. Då byggde de om den kapacitet och drog på ett annat sätt.
Det är en sån som jag har.
Ja, just den, från 75. Ja, just den. Den känns ju mer som en, att spaken är kopplad till en växellåda och inte bara hänger upphängd, liksom, fastsatt i karossen som de första bilarna är. Men det finns ju ändå... Det här är ju lite känsligt att prata om, för Volvo 340 och 360... är ju inte den mest populära bilen bland Volvo-entusiaster, men de har ju ändå ett helt okej växellänkage, för de har ju också en transaxel.
Ja,
för
den det kanske är mer populär bland Alfa-entusiaster än bland Volvo-entusiaster.
Ja, när de byggde den här 363 CS, den här som vi har skrivit om för många år sedan, ja, med PRV6-an, det ryktades om att de hade byggt många exemplar, men Fredrik Nyblad, vår kollega, kom fram till att de hade byggt en. Jag tror det var så, för jag kommer inte ihåg exakt, men de tog ju då en växellåda, om jag minns rätt, från en Alfetta, så de, ja...
Ja, just det.
Men den senaste gången vi kände på det där på nära håll, det var väl en grusparkering för något år sedan, tror jag. Vi hade väl någon hemsk 343 här i vårt stall.
Uh-huh.
Och jag minns att det var någon som skrek där, kom nu ska vi prova, och så satte vi oss i den där. Och sen var det någon slags sån där 18-års delirium. Det skulle köras i en stor cirkel fort, och hur där kom transaxeln till sin rätt.
Du tittar på mig här.
Ja.
Ja, jag erkänner ingenting.
Men för det var det jag tänkte fråga då. Där fick man ju ändå känna lite på väghållningsegenskaperna. Hur var det med dem nu då? Är de så märkvärdiga att köra de här bilarna? Jag har kört väldigt lite Alfa, men som sagt, jag har ju spunnit runt på en parkeringsplats med en 343.
Ja, det är ungefär
så. Det är ungefär.
Det har jag inte gjort, jag var inte med vid det här tillfället. Men... Ja, det är lite svårt att beskriva dem. Carl, du har också kört mycket sådana här, och det är liksom, ja, men de är roliga. De trivs att köras lite hårdare så där, och
det är lite det som vi var inne på innan där med Torx där på 9.3, och att det är, om man det är en liten tröskel att lära sig och hantera den på det sättet, växellådan och koppling och sådana saker. Och när man väl gör det någorlunda, så, och då känner man sig mer utvald som förare och som ägare av en sån här bil. Och då blir det roligare på något sätt, tycker jag.
Ja, men jag håller med helt. Och just i det här fallet så var det med att en annan modell, och att den dessutom var lite nyare med min egna bil, så är det extremt likt. Man kände igen det. Jag har inte kört min Alfetta på många år nu, men jag saknar den väldigt, väldigt mycket nu, för att den har en speciell känsla.
Och det här med balansen, jag tycker faktiskt man känner det. Det här med att de har satt växellådan bak för att få viktfördelningen rätt.
Mm. Det känns som att den har lite speciella. Om man jämför med den gamla 3-serien, första 3-serien, så var de ju ökända liksom för att vara livsfarliga på vintern. Och så
ja, just det.
Ja, det är en lång story. Men om man jämför med en sån, så är den här betydligt mycket. Det är nästan understyr när du kommer in en kurva. Och sen så är den ganska snäll när den vandrar upp med baken. Så den villar ju verkligen att... Nu ska tillägga, nu har inte jag kört så här med Jens bil, utan jag har kört med min egna bil, det ska jag väl ändå säga.
Låna gärna ut era bilar till
klassikerstradition.
Och den här 340 som du pratade om tidigare, det var klassikers egen bil.
Ja, det var vår egen, det var inte
och det finns ju inte kvar i Sverige, ska vi tillägga.
Och det finns inga bevis för att det här har hänt, eller?
Men just det här med transaxel tycker jag är väldigt roligt. Men det finns ju ännu en annan känd modellserie, Porsche 924 och 944 och 928 och 968 finns det också.
Det.
Och alla de har ju transaxel, och det är ju kanske ett andra skalan, att det går verkligen att bygga det här med hög precision och få det att fungera väldigt bra.
Och där kan man ju komma in på de roliga motorerna också. Då tänker jag inte på Porsches klassiska motorer som sitter bak, utan de som sitter fram. Mm. De hade ju en väldigt stor fyrcylindrig motor där på slutet.
Ja, precis, 3 liters.
3 liters 4.
Exakt, S2 satte ni, va? 944 S2.
Ja, jättehäftig, lite kött. Det är sådär, ja, man märkte att den fanns och jobbade hårt. Ja, jättecool motor faktiskt. Köttiga fyror. Det är en hel genre som förblev oupptäckt.
Sugmotorer som är köttiga. Det finns inte så många sådana med köttig karaktär.
Nej, det är en kul, stor västerlindervolym på. Vi hade vår Austin A70.
Ja.
53a. Mm. Den hade ju då en samma motor som i Austin 900, som är cylindervolym. Så det är ju en stor fyra. Jag tror den var på 2,6.
Mm.
Liter.
Och det var ju en amerikansk idé det där också, att man cubic inches även på de små,
ja, just
små
det.
Motorerna, fyrcylindrar i Pontiac och så vidare.
Ja, just det.
Men jag tänkte på det där du sa, att bilar som gör att man känner sig utvald, det är inte det en ganska, ganska bra definition av vad de bilar vi går loss på egentligen? Det är ju, vi är ju väldigt,
det ska inte vara för lätt smält liksom, eller?
Nej, vi är ju väldigt spretiga kan tyckas ibland i vår bilsmak, och den ändrar sig på nästan dygnsbasis hela tiden vad vi går loss på. Men det är alltid det där att man är väldigt delaktig i en bil, själsligt eller vad det nu kan vara, att man blir engagerad av en bil när man kör den, eller när man tänker på, det kan ju räcka med att tänka på den faktiskt. Mm. Och hur man upplever en bil.
Det är ofta att man gör. Man tänker på sina bilar, man kör ju väldigt mycket.
Det är väldigt mycket tanke med
att kring mig när jag kör mina bilar. Det är
tvångstankar.
Men det är kul just det där med att prata om att vi alla har ju ganska blandad bilsmak. Nu har ju Claes i princip bara Saabar.
Men det, man gillar det är ju inte sant. Bilar. Det är ju inte sant. Ja, det där
du
är
har en Volvo V70 också. Men det kommer...
Jaha, ja, precis. Men vet ni vad den där Volvon representerar i mitt liv? Jag vet inte om ni
trygghet.
Var... Ja, det är en trygghet. Jag har kört avverkat 2 Fiat Multipla. Så att då, det var som att komma in i en lugn hamn där, precis innanför piren där, liksom där stenpiren, och det har stormat, och så går man in och så har man en Volvo V70. Men jag tänkte en annan tanke med min V70. Har ni varit på Finlandsbåten någon gång?
Försökte undvika det.
Ja, jag förstår det. Och då går man in i den här parfymshoppen och så går man loss där. Det är ju, alla parfymer finns ju. Alla prisklasser, allting. En massa roliga upplevelser. Man går där med de här små doft... inte pinnar, det är små lappar man doftar på. Och så går man och sniffar. Och så sniffar man igen. Och det är ju så där man håller på med bilar. Jädra sniffande hela tiden.
Ja, det är det faktiskt.
Och då behöver man ha... De har ju en liten doftpåse som man neutraliserar sitt doftorgan med. Kaffebönor i en liten påse. Då drar man ett halsblås med den, tänkte jag säga. Man sniffar till hårt på den. Och så är man liksom kalibrerad, nollad och klar för nästa doft.
Det var en bra liknelse.
Det är precis så en V70 fungerar.
Ja,
man har den som en lugn hamn, en påse full med kaffebönor.
Det är så min Maybach fungerar.
Din 57 är det.
Ja, 62 är det.
Ja, 62 är det. Ja. Först.
Kasta Claes grejer på mig här.
Ja.
Ja, men sån här Julietta som du var och körde då, de är väl inte direkt lätta att få tag i?
De är ju väldigt, väldigt ovanliga. De här Alfa 116-serien, det finns ju många modeller i den, men Alfa 75 kanske är den som de flesta minns. Och det finns ju kvar ganska många sådana, eller ja.
Ja, men och sen har kupéerna GTV och GTV 6.
GTV är också en sån där som bygger på samma teknik. Och de bilarna har, ja, det finns ju inte många kvar av dem.
Nej, men de har ju sparat sig en annan...
De har varit omtyckta från början, kan man säga. Medan Julettan då, den här som är en Alfetta fast med en kortare kaross, kan man säga. Avhuggen fram och bak. De såldes ju inte speciellt bra i Sverige från första början. Jag tror de sålde 560 exemplar under de här åren de byggde dem, från 78 till 85, eller som de sålde i Sverige, kan jag säga, 78 till 85. Och idag så finns det drygt 50-tal kvar, och det är bara liksom ett enstaka som är i trafik.
Ja.
Och de här liksom inte riktigt hängt med priserna. Alfa 75 börjar bli ganska dyra.
Ja.
De kan kosta väldigt mycket pengar, medan en sån här Julietta kan du få en jättefin bil för, ja, 50-60 tusen får du ut toppexemplar. Och det är ju ganska billigt för en 40 år gammal bil som är ändå från en hyfsat känd biltillverkare.
Ja, liksom. Verkligen. Men Alfa Romeos modellpolitik där, när de hade då Alfetta och Julietta parallellt, som är i princip samma bil. Det är samma axelavstånd, samma, ja, i mitten är det samma egentligen.
Det är alltid dyra. Ja. Alltså, det är som Folka-plattformarna tidigt, får man säga. Det är samma teknik. Det dyra tekniken är samma, medan karossen är ändrad. Så att
det är karossen som är ändrad, men det är samma motorer, samma drivlina. Samma hjulbas. De är,
hjulbasen är samma
också. Ungefär lika stora. Det skiljer några centimeter här och där.
De är faktiskt mindre, eller större inuti. Så om du sitter i en sån jämför med Alfettan, så är de... Ja. Vi kan gå in ner på centimeternivå här, men det känns som att vi kan inte trötta ut alla som lyssnar på oss. Men,
jo.
Ja. men det är lite roligt det där med att säga, med just att Alfa och sedaner, för de har alltid oftast haft 2 sedaner som ligger väldigt, väldigt nära varandra storleksmässigt. Mm. På 60-talet hade de ju Julia-modellen och Berlina-modellen, och det är också samma teknik och väldigt likt. Olika utseenden på dem, men ganska lika storleksmässigt.
Men då var det som att det handlade inte så mycket om storleken och mycket man fick plats i dem, utan det var mera den kundgrupp som man vände sig till.
De hade lite olika karaktär, kan man säga. Julian var ju en sportig och Berlina var en lite mer lyxig. Och det har vi fortsatt med senare också.
Men det är ju verkligen ett finstämma, för att det är ju samma grundmotorer, samma växellådor. Det handlar om att ha lite mjukare fjädring, lite långsammare styrning.
Och det är bara en av modellerna som alltid har blivit den populära.
Ja.
Julian är den som har varit dyr om jämfört med Berlina.
Ja.
Dyr och omtyckt och folk har spar på, och likadant med Ja, för att det är svårt att säga. Det känns som att det är ingen som har tyckt om någon av de modellerna riktigt. Men 75 och 90 som de heter, de här 80-talsmodellerna. Det är verkligen
90
är jättetuff. Ja, men det är jättetuff. Nästan ingen som har sparat på dem. Nästan ingen som köpt de nya heller. Så det är 75 som har överlevt.
Ja.
Så det vi kom fram till är att våga köpa den här lite ovanliga modellen. Den som ingen har sparat på. För då kan du få lika rolig bil fast mycket, mycket billigare.
Mm.
Konsumenttips.
Det har varit lite konsument här på slutet. Ja. Eller vi är inte ens nära slutet.
Nej. Det har nog aldrig tidigare skett någon gång inom motorhistoria att konsumenttips har handlat om att köpa en Alfa Romeo 90. Det ska vi nog tillägga. Men ja. Tackar dig.
Jag vet att Kalle Karlqvist, vår kollega, skrev något väldigt roligt någon gång för länge sedan om hur man reparerar en Alfa 75, tror jag det var. Man öppnar motorhuven, skakar hotfullt med verktygslådan och så stänger man huven.
Det var en Alfetta.
Var det en Alfetta? Ja. Du kan det där bättre.
Mm, och den hette Röda hund.
Just det, så var det.
Den är mycket bra exemplar, jag hört
talas om. Ja, precis. Nej, det är kul med de här projektbilarna som man minns genom åren. Ja, själv har jag inte kört någonting precis just i dagarna här i alla fall. Däremot var jag och käka lunch med en gammal kompis som har börjat jobba på Sjöhistoriska museet.
Vad har det här med Alfa Romeo sedanmodeller att göra?
Inte ett smack.
Okej, okay, jag förstår. Ja.
Tog du Maybachen dit eller?
Ja, nej, jag körde ju inte själv. Men, men Anders som han heter, han har börjat jobba där och på Sjöhistoriska museet. Och jag fick en rundvandring där. Det är ett fantastiskt trevligt museum. Det är byggt 1938.
Båtar va?
Det är båtar. Skepp, fartyg. Och så. Men det är byggt 1938 och byggt som ett museum från början ute på Djurgården i Stockholm.
Där Stockholmsutställningen låg 1930.
Så var det. Mm. Just det.
Det finns någon liten flaggstång kvar tror jag.
Ja. Mm. Och vi vandrade runt där och det är ju fascinerande att det känns så det här museet det har ju många anställda och alla har definierade uppgifter och alla är väldigt intresserade av det de håller på med. De har det är ju alltid roligast på museer när man kommer bakom kulisserna. Själva utställningarna är ju intressanta, men det är när man får öppnas de där dörrarna som inte alla får gå in i. Det är som när de öppnas, det är då som det blir riktigt kul. Jag fick en rundvandring där och vi var nere i källaren där de har till exempel ett modellsnickeri. De var två stycken anställda modellsnickare som inte bara bygger modeller utan också underhåller de fantastiska modeller som finns. Vi gick runt och tittade de här fartygsmodellerna som finns där. Sådana som är byggda då på 1600-1700-talet, superdetaljerade. Det är jättefascinerande. Men jag ska inte prata gäller om båtar här och fartyg och så, men det som är spännande med det här i den här tiden nu när allting ska gå väldigt fort och det ska vara väldigt vinstdrivande och sådär och så, att det finns såna här oaser som de här museerna vi har. Och att när det är sådana här specialistmuseum är ju alltid intressant att med ett specialintresse eller specialinriktning som de här som sjöhistoriska är. Men då börjar man fundera på varför finns det inget sånt här motsvarande statligt museum för bilar? Det finns tekniska museum, det tekniska museet finns ju. Och det finns polismuseet som håller på med polisbilar och det finns lite sådana här saker där tangerar. Men bilar som skyddsobjekt så att säga, olika bilmodeller och så som är en stor del utav folk uppväxt och bild utav olika tider.
Jag tror att bilen är lite samtidigt som vi tycker att det är glasklart och tydligt och lätt att placera så är det nog ändå tvärtom att den är svårplacerad.
Ja.
Bilen fyller så många roller, det är teknikhistoria rakt av men det är också form- och designhistoria och kulturhistoria och folks minnen. Och det täcker in så väldigt många områden och naturligtvis ja, miljö och allting. Va? Och i den där
industri, ja, precis.
Mixen så hanteras bilen som museiobjekt väldigt valhänt. Det blir ofta fel, det blir ofta väldigt märkliga ingångar på ämnet när museer ska ta tag i det här med bilar. De krånglar till det för sig och det finns samtidigt någonstans är det lite fult också.
Ja men ja, det är väl så.
Ja men båtar det står för något det är fint och det är folks fritid när det gäller fritidsbåtar och det är natur och hav och skärgård och det är våra livsnerv i form av transporter och det finns en romantik kring det hela. Den är inte riktigt lika uppenbar när det gäller bilar längre.
Nej men den finns ju där.
Den finns ju där och är glasklar.
Ja.
Men lite kladdigt framställd ibland. Det blir en nostalgistämpel på alltihopa så att man nästan förlorar den här.
Det finns ju flera stycken liksom privata museer som är jättefina med som behandlar bilar och som har väldigt seriösa och
höga ambitioner.
Jättehöga ambitioner och ofta fina. Men det är de här märkesmuseerna, Saab och Volvo, och sen så har vi privata samlingar och så här som byggs upp och visas på mycket bra olika sätt. Men just det här man skulle ha den här lite museala att ha angripare på det sättet. Det här skulle vara väldigt spännande att se vad som skulle hända. Antagligen så skulle vi tycka det var jättemossigt i alla fall då, om det var.
Nej, det tror inte jag. Jag tror att det finns en så stark laddning i bilar som föremål och som idéer och allting, att jag tror bara det att få in bilar i museal rolig, fräsch, spännande miljö. Ja. Inte det här jättedammiga mossiga, så då tror jag det kommer hända massor i betraktarnas huvuden och sinnen.
Ja, hur ska man bygga upp ett museum om bilen?
Ja, det är ju en underbar fråga. Ja. Det där kan man verkligen fundera sig nätterna igenom.
Vad skulle du vilja ha för uppdrag? Som om du skulle, nu får du fixa ett bilmuseum här. Var skulle du börja? Vilken enda skulle du börja?
Ja, det är ju drömuppdrag naturligtvis. Det vore fantastiskt roligt att hålla på med och kurera ihop en utställning. Jag skulle nog utgå ifrån någonstans bilens funktion i olika sammanhang, tror jag. Man skulle kunna gå på så många, jag var inne på det nyss där, men på så många parallella intressanta spår. En ren designlinje skulle vara spännande att titta på. För bilar tangerar ju konst och skulptur och konsthantverk och alla möjliga discipliner, och det går ju att utforska hur mycket som helst. Men sen är det också, det är ett av få föremål som man faktiskt kliver in i. Alltså vi är ju väldigt präglade på det som människor, att vi kan befinna oss inne i ett föremål som dessutom flyttar på sig. Och man byter perspektiv och tittar på världen konstant på olika ställen och sätt och olika vinklar.
Man ska vilja ha ett museum där man kan verkligen få åka med och köra, ja, och kanske till och med köra själv och verkligen uppleva det på sätt. Jag tänkte på den här Fiat-fabriken i Turin.
Lingotto-fabriken,
ja, som har en testbana uppe på taket. Ja. Tänk om man hade en museibyggnad med en testbana uppe på taket där man kunde få köra eller åka med i gamla bilar.
Och sen försöka få närheten till de här riktigt gamla bilarna. Många målar upp någon slags, det blir svartvitt och ryckigt när man tittar på många av de här riktigt gamla bilarna. Men det är ju verkliga saker ur sin verklighet som med massor av historier som kan berättas. Du pratade om det här att gå in bakom kulisserna. Jag och Bo Ligelius var ju för några år sedan, det är många år sedan nu, i Belgien och tittade på ett fantastiskt museum det var väl en kommun som ägde tillsammans med några privata initiativ, tror jag, privata ägare, stiftelse eller någonting sånt där. Ont om pengar, men fantastiska lokaler och en underbar samling. Det var någon hysterisk bilhandlare som hade börjat samla i rätt tid och bara plockat undan. Och där fick vi gå runt. Och det var, miljön var helt magisk, med en gammal, om det var någon textilindustri eller någonting. De liksom tog bit för bit och stoppade in nya bilar i nya delar av den här enorma byggnaden. Och bara det var ju väldigt laddad miljö. Men så precis 20 minuter innan vi skulle åka därifrån, vi hade en tid att passa, så frågade jag bara, har ni inget förråd? Jo, sa hon som var föreståndare. Så drog hon upp en stålport, 4 meter bred. Och jag höll på att få hjärtinfarkt, för då öppnade sig himmelriket. Jag tittade in i ett enormt varuhus, eller vad heter det, lager, där det stod 200 bilar som var infettade för att vara konserverade. Det var gjort tidigt 50-tal. Så det var 10-tals bilar, 20-tals bilar, 30-tals bilar. Och så stod de i ljuskäglar, så här, naturligt ljus som kom in genom takfönster. Och jag fick ju panik. Vi skulle åka därifrån om en kvart och jag stod i himmelriket och skulle fotografera där. Och jag hade ett stresspåslag som inte var av denna världen. Men jag sprang runt där och fotograferade. Det var ju en sån där en gång i livet känsla. Och de var de mest fantastiska bilar. Nu var det ju den franska bilkulturen med mycket, mycket vackra karosser och sånt där. Men också bruksbilar och ett helt spektrum av olika sorters bilar från olika tidsepoker och som hade byggts och sålts och körts av olika klasser i samhället. Och, ja, men det var en hel värld där som öppnade sig.
Där har man då adderat en känsla till museet på det sättet att där har du den, kanske en känsla av fynd.
Ja.
Möjlighet eller ja, att, du, det här som vi pratar om med bilar som inte är helt perfekta. Ja. Här såg du dig själv i det sammanhanget.
Ja, man fyller i sina egna fantasier och drömmar i det här i och med att det inte är perfekta bilar också. Och så kom jag hem och var helt extatiskt. Ni kommer säkert ihåg det, jag var inte kontaktbar på flera dagar. Och så skrev jag artikeln och så publicerade vi de här bilderna. Det jag inte riktigt hade kollat, det var ju att det var okej att publicera bilderna. För det har varit väldigt fina bilder. Bara på att jag hade en museichef i telefonluren som var fullständigt rasande på mig. Och det, jag trodde att att det var okej för att hon som öppnade dörren...
Hon släpper in en med en fotograf och med en kamera från
tidigt. Hon stod bredvid när jag fotograferades. Det var aldrig ens en tanke att jag inte fick publicera bilderna. Men då utvecklade sig en lång mejlkonversation med den här intendenten på museet. Där jag på punkt efter punkt försökte förklara för dem. Det här är grejen.
Ja.
Det här är det ni ska visa. Men har ni de här föremålen stående bakom en stålport och inte visar upp den, då gör ni fel. Och det slutar ju naturligtvis i haveri, för att han förstod absolut inte varför de skulle visa upp sånt som inte var färdigt.
Nej.
Och den här diskussionen jag har haft, nu har ju det här ändrat sig ändå ganska mycket. Det var ju några år sedan. Och den här diskussionen jag har haft så många gånger med museimänniskor. Att det finns en rädsla för att visa upp det som inte är enligt mallen. Alltså, ja, med andra ord, fint. Och...
Tänk en hel hall med bara bilvrak. Mm. Alltså barn finds. Mm. Det skulle vara ungefär som den här auktionen i Paris för några år sedan när de hade den så här stora samlingen. Som...
Buljong.
Ja, precis. Men hur var det nu med Fredrik Nyblad? Var är han någonstans egentligen?
Jag vet inte.
Ja, jag vet faktiskt inte jag heller. Vi kanske borde ta...
Ring honom.
Ska vi ringa upp honom och höra var han är någonstans?
Hallå, hallå.
Hallå, Fredrik.
Var är du någonstans? Vi saknar dig här.
Ja, jag är i Birmingham på Classic Motor Show som hålls för 35:e gången här i Birmingham, England.
Jaha. Och hur är det där nu då? Det är den största utställningen som är i England varje år.
Det är den största utställningen i England. Det som jag tycker är lite annorlunda faktiskt är att man kan tänka sig att i England har man en lång tradition av auktioner. Man har en lång tradition av professionella renoveringsföretag och sådana saker. Men det är inte de som dominerar.
Aha.
Det kan vara i andra länder på ett närmaste, utan här är det klubbarna som dominerar. Ungefär 300 klubbar.
Och varje klubb har en egen monter, gissar jag.
Varje klubb har en egen monter, och i många fall så kan det vara två konkurrerande klubbar för samma märke och modell som står bredvid varandra. jag vet inte om de tittar ut på varandra eller om de pratar med varandra, men det är ofta fallet.
Som att ge något exempel på klubbar som är av samma, är det två Morris Minor-klubbar eller vadå?
Ja, jag hittar inte mindre än tre Volvo-klubbar här till exempel.
Okej, okay. Hur många Volvo finns det i England?
Det kan jag inte ge sig för på här.
Nej, men det är inte jättestort märke.
Nej, precis. Nej, eftersom Volvo började importera sitt först med Amazonen som var den första högerstyrda Volvo-bilen.
Men hur ser det ut om du tittar omkring där du står nu? Vad har du för klubbar framför näsan?
Ja, jag var precis vid MG-klubben som är ju en sån här riktigt stor klubb som har anställda och kansli och grejer. Och de har ju råd att ha en jättemonter här med utsättning och gratis kaffe för medlemmarna och sådana saker. Man agerar väldigt professionellt och har också anställda. Naturligtvis så finns det klubbar som är så pass stora så de har en egen organisation. Det är inte bara frivilliga som arbetar för att få fritiden eller som pensionärer utan som anställda. Men det finns ju också naturligtvis många andra klubbar som inte har det. När jag pratade med Andrew Anderson som är ordförande i Volvo Owners Club och har ju inte råd att ha anställda. Men tack vare att det finns den här infrastrukturen av större klubbar så kan de använda sig av dem. Deras medlemshantering sköts av MG-klubben.
Jaha, okej. Okay. Smart.
Så att då, MG-klubben tjänar pengar på att göra ett professionellt arbete åt Volvo-klubben. Mm. Det är ganska smart.
Och de gör också tidningen åt dem, så det är väldigt mycket MG i den Volvo-tidningen.
Nej, de gör inte tidningen. Men det är ganska smart. Vem vet bättre vad man egentligen vill åt än en annan klubb?
Ja, det är ju väldigt smart.
Om man skulle höra av sig till ett allmänt konsultföretag så kanske man inte riktigt förstår vad man är i behov av. Släpp mig att tänka mig.
Är det någon annan klubbmonter som du verkligen har fastnat för? Någon som har gjort någon rolig utställning eller något galet?
Ja, det var Capri-klubben som dels hade en gul Capri-marked som åtminstone jag har haft som Corgi-modell. Och här står den. Den bilen med det registreringsnumret.
Förlagen, står det där?
Ja, visst. Och uppbyggd på en ramp som ser ut som en sån här Corgi-låda från 70-talet. Eller 80-talet.
Du låter uppspelt, Fredrik.
Ja, Capri-marked är en drömbil för mig. Men den finns ju i Sverige. Jag har inte hittat någon i alla fall. Så det var roligt. Vem skulle inte bli upprymd av att det är en Corgi-modell som man har haft om i skala 1-1? Jag blir det i alla fall.
Jag förstår det. Jag kan tänka mig att Capri-klubben i England kan vara ganska stor. Men har du sett några såna här små, riktigt obskyra klubbar då?
Ja, det finns det ju absolut. Jag kommer inte på någon sån här. Ja, just det. Den här grupp D-varianten av MG Maestro. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Det är 200 byggda ungefär.
MG Metro.
Metro, precis. Ja.
MG Metro. MG Metro, ja.
Du har två medlemmar här i studion.
Ja. Men vi pratar alltså grupp D-versionen av den bilen.
Just det. SXR4 tror jag den heter.
Ja.
6R4 jag tror jag heter. Men
ja, det är en ganska liten klubb. Men det är klart att alla klubbar kanske inte har enbart ägare. Jag pratade med till exempel med klubben för DeLorean och de har ju väldigt unga medlemmar, i genomsnitt 28 år gamla medlemmar, och det kan de ju tacka en viss film för. Och det är de väldigt glada för. Annars så är de väldigt medvetna om att de skulle vara ganska uppstyrda i det här laget.
Det verkar inte finnas någon gräns på det. Hur många hallar är det egentligen där i Birmingham? Jag har aldrig varit där nämligen.
Det är 8 hallar.
Hinner du med hela mässan nu då, eller?
Nej, det lär jag väl inte göra.
Det beror på hur länge vi står och uppehåller dig här kanske.
Ja, eller hur länge du står vid den där kapen och suktar.
Ja, precis. Jo. Ja, det var inte så sant tyvärr.
Har du hittat några delar då att köpa, eller?
Inga delar, men broschyrer och leksaksbilar. Det kan man alltid hitta.
Kan du hitta en originalinredning till en Range Rover första årsmodellen, så är du väldigt välkommen hem.
Ja, vi får boka lite annat bagage då, tror jag.
Ja, ja, det är lugnt.
Framstår det handbagaget.
Ja. Ja, men det är nästan så att de som säljer delar är inte så stor del av det här mässan. Det är ingen stor grej här. Då får man nästan leta på en annan mässa, tror jag.
Ja, jag kan tänka mig att det är ganska dyrt att ställa ut där om det är så stor mässa, så att det kanske inte är de småskuttarna direkt.
Men det är det som är grejen. Det är inte dyrt för klubbarna, utan klubbarna står här gratis.
Aha, så de har insett att de är en del av utställningen.
Ja, men det var faktiskt så att förr i tiden så fick de till och med ett litet bidrag för att stå här. Men nu så är det nedsparat till att man står här gratis. Men bara det är nog en ganska bra förutsättning.
Hur gör de då för att få klubbarna att prestera bra montrar? För det kan ju finnas...
Jo, för att det finns 300 klubbar här, men det finns fler än de klubbarna som vill vara här. Så att det sägs mig att arrangörerna smyger runt här under de här dagarna och ser vilka klubbmontrar är mest populära. För att man får alltså ansöka om man får plats här. Det är ingenting som är givet att man kan få plats här.
Så alla Volvo-klubbarna är inte på plats till exempel då?
Jag vet inte. Jag har fått tycka vad det finns med.
Ja, Fredrik, jättekul att få prata med dig och att få höra lite grann om Birmingham. Och vi kommer att få höra mer, hoppas jag, och se bilder från när du kommer hem sen. Ja.
Om du träffar arrangören, så släng in ett gott ord för Saab Sensoni-klubben till nästa år.
Ja, det ska jag göra.
Ja, det är bra.
Vi lovar en jättefin monter med en stor växelspak i.
Ja.
Inga bilar tyvärr, för de finns inte kvar. Men ja.
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 Ha det så bra.
Toppen, ja,
tack
bra.
Så mycket.
Tack
Fredrik. Hej.
Hej.
Ja, det var inte dåligt det där. Få höra lite grann direkt från plats från Fredrik i Birmingham. Vad tycker ni det här med klubbar? Är det, i England så är ju klubblivet väldigt, väldigt viktigt. Och de är ju väldigt lokala, de här klubbarna, känns som. Det finns väldigt få så här rikstäckande. Det är den MG-klubben som Fredrik pratade om som har, jag tror de har typ 60-70 tusen medlemmar, eller kanske ännu mer förresten. Ja. Och då, på det sättet så har de ju råd att ha. De har, jag har ju varit där och hälsat på dem i Abingdon. De har sin klubblokal i ett gammalt hus som har tillhört fabriken, på fabriksområdet. De kan titta ut på gamla fabriksområdet i Abingdon där som nu har blivit bostäder. Men så det är ju verkligen en stark koppling till MG-fabriken och de har allting, de har alla gamla fabrikshandlingar och såna här saker. Så.
Men de har ju funnits sedan 30-talet, så det är en extremt gammal klubb också. Det är ju roligt att det startades av fabriksarbetarna i Abingdon.
Ja, så det, men det är ju en idé verkligen på ena sidan av, och sen så är det väldigt många lokala klubbar som sagt, som Fredrik sa, att det finns en Capri-klubb för södra London och en Capri-klubb för norra London liksom, i princip. Och i Sverige så har vi ju dels de här, där är ju oftast mer inriktat på olika bilmodeller eller märken, eller så är det då de här mer allmänna klubbarna. Idag så börjar man ju fundera på det finns ju så väldigt många olika sätt att träffas på, förutom att vara med i en klubb. Så att man funderar igen på hur, men samtidigt så behövs ju de här klubbarna. De är ju jätteviktiga, dels för det här med vårt gemensamma arbete för att göra de klassiska bilarna och fordonen överhuvudtaget, historiska fordonen, synliga i debatten. Och det gör ju framförallt MHRF, Motorhistoriska riksförbundet, och de är ju en paraplyorganisation för alla anslutna klubbar. Så att, och de är ju beroende av att folk är medlemmar. Mm. Men
man ska nog komma ihåg också att vi är ju ett väldigt litet land i det här sammanhanget. Det blir ju tydligt när vi hör Fredrik berätta om de här mängden rikedomen av klubbar. På något sätt så är det en naturlig följd av det som händer nu, att klubbar krymper ihop och inte fungerar och så vidare. Det har ju med att göra att det inte är så många i Sverige. Och då uppstår också de här, men det kan bli små klubbar som där folk inte gillar varann, för att det finns inte så många andra att ty sig till. Nej, och sen händer det saker och det imploderar och det blir utbrytare och så där. Mycket, man har ju genom åren hört mycket tråkiga historier om klubbar som gör att man blir väldigt osugen på det här med klubbliv överhuvudtaget. Men jag tror ändå att, som du säger, den stora intrycket man har av klubbsverige är ju ändå att det är väldigt roligt och att det är väldigt fart på det och mycket frivillig arbete och det händer mycket grejer.
Verkligen.
Men sen gäller det ju att man återkommer ju ständigt till det, att det ska förnyas. Mm. Och alla ställer samma fråga. Hur ska vi fylla på med yngre människor? Det är föreningsliv på något sätt tillhör det förgångna, säger alla, fast samtidigt är det ju inte så.
Nej.
Så att det är dilemma det där som alla har brottats med, ibland kanske i onödan, kan jag tycka. Det blir en väldigt konstig fokus på det här med förnyelsearbete som är lite påklistrat, men istället för att koncentrera sig på det man är bra på och det man tycker är roligt framförallt.
Mm. Jag tycker det är ju nästan omöjligt att undgå att det blir schismer och delade meningar mellan folk när man ska göra ett gemensamt projekt. Så är det ju faktiskt, som en klubb är. Jag tycker att det är ju roligare om den här olika klubbar har schismer angående det som klubben är till för. Alltså, är Mark 1 eller Mark 2, vilken har snyggast bakljus? Om klubben delar upp sig i två falanger då tycker jag det är respekt, va? Men om man inte kan bestämma sig om man ska ha vilken sorts kaffe man ska ha på träffen, och det skapar ett dike mellan två olika falanger.
Ja, och vem ska koka det där kaffet?
Ja, och vem ska dricka det?
Ja.
Men varför ska man vara med? Jag är med i klubbar av olika anledningar, men dels är det ju, om det är en märkesklubb, så är det ju att man vill ha koll på den bilen som man
ändå,
har.
Men ändå, min otroligt jobbiga fråga då, eftersom du byter märke och köper nya bilar och säljer bilar på ett sätt som inte riktigt vi andra på redaktionen gör, går du automatiskt med i klubben direkt och blir en klubbkille? Alltså t-shirt, keps och här är vi-känslan direkt.
Alltså det är ju faktiskt väldigt beroende. Det är ju, jag menar, bara för att en klubb är, har ett visst märke så betyder inte det alltid att den klubben i första hand värnar om det här märket, utan det kan vara så att klubben mest handlar om att, att det är de här människorna som känner varandra som ska träffas och att de ska göra sig, men de har alltid gjort och såna här saker, att själva ämnet för klubben hamnar i bakgrunden, och det tycker jag ofta är ganska tydligt. Om det är så, ofta, sen finns det andra klubbar som är perfekta, där de hela tiden de har olika sektioner för olika modeller, de har så här, tekniska tips, och de har handlar fram rabatter och grejer och så här saker för olika och så. Och då det blir ganska tydligt att se vad som är, vad är fokus för klubben. Ja. För det finns ju ingen lagstiftning runt här att bygga, ha en bilklubb, så att det blir ju lite grann, det är en kärna, en styrelse och några frivilliga runt omkring som blir själva klubben. Även om man har tusentals medlemmar så är det de här medstjärnorna som jobbar, och de alla har olika fokus, olika.
Det ska vara någon slags balans mellan exkluderande och inkluderande. Ja. För samtidigt ska det ju vara lite speciellt att vara med i en klubb.
Ja. Ja, precis. Det ska det också vara.
En klubb för alla vill man inte
så ditt svar på det, men mitt svar på den frågan är ju att ja, alltså jag går med i en klubb och jag känner att fokus är just den här, när jag köpt en viss bil av ett visst märke, och då ser att den här klubben kan ge mig svar på de frågor och hjälpa mig att lära känna den här bilen och så, då är det ju självklart att gå med. Mm. Men om man då kanske ser att det inte är så då blir man ju mindre sugen.
Ja, kommer klubbarna klara av det här då, som alla säger sig stå framför? Att medlemsantalet går ner, och finns det någon gyllene formel där för att det ska kunna fortsätta? Om det nu ska fortsätta, det behöver inte vara någon självändamål egentligen. För det finns ju andras arenor att umgås på idag på ett annat sätt.
Verkligen.
Jättesvårt att säga.
Vad säger du? Du är lite yngre. Känns det naturligt och roligt och enkelt att du ska gå med en klubb så fort du har ett bilintresse?
Nej, jag är faktiskt inte med i någon bilklubb alls. Jag har väldigt mycket varierade bilar. Men det är svårt att säga. Jag tycker att det finns vissa klubbar, som i alla fall svenska klubbar, som verkligen är väldigt duktiga på att kanske ta fram nya delar. Och sådär. Jag kan bara komma på Saab-klubben som ett exempel. Men de har tillhandahåller en tjänst liksom, som inte går att få hos andra aktörer. Det är kanske mer sådana saker som är väldigt viktigt.
Ja, men visst, det är ju jätteviktigt att de ser att
man håller ihop på sådana saker istället. Då, för då kan det ändå bli en gemenskap att man liksom försöker lösa problem snarare än att bara prata illa om andra märken. Det är också en sån här genomgående.
Det kan också vara en drivkraft i en klubb.
Ja, men lite så. Det är, en viss sån känsla är ju bra, en vi-känsla. Men det kanske inte bara att det går ut på att man liksom snackar skit om andra märken. För det är lite, finns det sådana tendenser i vissa klubbar?
Jag tycker också, det finns ju Facebookgrupper för jättemånga av de här olika klubbarna, och där är det ju också, det är precis samma sak där, att det är ett fåtal personer som är aktiva och det är de som sätter färgen på hela det här, vad som händer på Facebook. Och vissa av de här grupperna är ju jättebra, alltså det kommer jätteintressanta frågeställningar och det är en bejakande grej, medan andra grupper då, där handlar det mest om att posta bilder på egna bilen och sen så, eller bilder som man hittat någon annanstans och så här och så. Ja. Och sen så är det exakt samma frågor som uppkommer med en cykel på 3 veckor. Ja. Som gör att, och då återkommer man till det här med det djupare, liksom, till exempel just med en klubbtidning som kan vara jätteviktigt anledning till att vara med i en klubb. Som kommer i brevlådan och som ger, man kan bygga ett, så att säga, en samling över en bibliotek över tid, där man ser okej, i det här numret så pratar de om det som jag kommer att kanske behöva ha hjälp med om ett år när jag har kommit så långt i renoveringen att man kan spara och så här.
Ja, nej, men det finns en beständighet i det där som är, så naturligtvis vi som håller på med tidningar professionellt, vi kommer ju också från klubbtidningsvärlden i viss mån. Vi har ju varit där och vänt och haft väldigt roligt. Och man har ju ett stort hjärta för de här produkterna som kommer av olika kvalitet. Ja. Men alltså det är gjort med omsorg och med ambition.
Väldigt många fina klubbtidningar i Sverige. Ja. Så man är fascinerad över.
Och det ska vi ju villigt erkänna att vi på Klassiker, vi läser verkligen i princip alla klubbtidningar som görs i landet, och vi plockar ju upp tips naturligtvis och hittar bilar och folk. Och
men det är väl kännetecknande för att det finns väldigt mycket kunskap ute i landet, bland klubbmedlemmarna.
Ja, som naglas fast på ett sätt som den här flyktigheten som Facebook och så vidare inte kan erbjuda. Det är väldigt till intet förpliktigande kan vara också att man sitter och kommenterar och som du säger snabbpostar och har roligt för stunden. Men den här...
Det är roligt är liksom att det är någon som ställer en seriös fråga och så är det på något vis så kan det vara en tävling om att vara först och svara. Det spelar roll vad man svarar.
Ja.
Men att man svarar.
Ja.
Så, och då hur ska jag, vad är det för pinjong i den här bakaxeln? Liksom? Kommer frågan. Kommer det så här, det är den vanliga. Eller ta den från den andra modellen.
Men det är rätt taskigt att de första 4-5, oavsett om det är ett forum eller något socialt medie, så 4-5 första kommentarerna är alltid lite killgissningar kan man säga. De ska svara först. Och sen så brukar det komma runt 6-7 där, då kommer alltid den här profilen, oftast en gammal mekaniker, tidigare mekaniker kan jag säga, som alltid svarar rätt och som alla väntar på, för det är det svaret man vill få.
Det kanske är en taktik det här, man kör lite killgissningar för att locka fram de här riktiga kunskaperna. Det är
jag tror att det kan locka, liksom trigga faktiskt, att det är lite fel och sen kommer då den riktiga kunskapen.
Men borde det inte finnas något slags tröskelvärde någonstans inbyggt i systemet? För det är väldigt irriterande när någon, uppenbarligen en rookie som absolut inte har surrat omkring i klubben, kliver in med den här lite slängiga attityden och är det här en Saab 99? Är det något att ha?
Och ja, men då kanske man får ta till sig det.
Det beror på vilken forum man sätter upp det där. Om jag kör i Alfa-klubben så då blir det svårt. Alltså.
Ja, men det blir min första min första spontana är så här, googla innan.
Nej, men det här är ett, jag tycker vi kan vända på det. Ypperligt att han inte har kunskapen. Man vänder sig till dem som har kunskapen. Man använder till Saab-klubben.
Människors här, tid och kunskap som någon slags googlingsverktyg. Sådär, och folk ska förväntas svara uttömmande och sen säga det var en kul grej, tack och hej. Inte väldigt irriterande.
Jo,
men någonstans måste man lite grann kvala in. Och antingen kvalar man in med någon slags artig ton, hej.
Ja,
kan
absolut.
Ni tänka,
ja,
finns det någon där ute sådär, liksom, men allt det där, är det här något? Va? Det här jag har sett.
Du hänger i fel klubbar.
Det är inte specifikt Saab, absolut inte, men jag är ju med flera klubbar och där förekommer. Men det blir ju en viss kultur naturligtvis på olika...
Ja, men som sagt, det finns flera stycken som är väldigt trevlig ton. Väldigt, och de är... Ofta så är det kanske... Jag vet inte om det är på antalet medlemmar som är så här att... Men lite mindre så här som att... 300-500 medlemmar och så här som är mer dedikerade kanske, jag vet inte.
Jag är ju med i Panardklubben numera och det är jättehärliga diskussioner.
Var du så här lite artig hos
honom? Ja, det var jag.
När
absolut.
Du började där.
Absolut.
Tjena grabbar, tjaka
glöjving här. Är det här något som kan vara något? För om jag bildar en egen klubb så kan jag gå ur den när jag tröttnar på mig själv. Och sen så kan jag dissa klubbtidningen som jag ska skriva. Fast jag först ska klaga på att ingen skickar in.
Just det är mycket.
Livingklubben. Den är faktiskt lite mindre än Sensoneklubben, tror jag.
Ser inte det, jag tror de kvalar ungefär på samma plats.
Var vi inne på det? Ställde du en fråga förut, Carl? Jag vet inte. Hur en bra klubb...
Ja, hur ska en bra klubb
visst
fungera?
Det väl grundfrågan.
Ja,
hur ska en bra klubb vara? Ett lagom mått av gemenskap, skulle jag säga.
Ja.
För att samtidigt... Ja, men jag är inte kanske... Jag pratar av egen erfarenhet. Jag är inte supersocial på det viset att jag kanske vill vara i ett sånt sammanhang för mycket. Det kan bli för intensivt helt enkelt. Men ändå att det finns en öppenhet och en plats att vara på. Det som efterfrågas, nu är det ett storstadsperspektiv, men det som efterfrågas är ju, jag har en entusiastbil, det är något knas på den, kan jag åka till klubbkompisarna som man kanske inte behöver vara jättenära kompis med, men ändå att man vet att det finns en plats och det finns kunskap och det finns lite verktyg.
Mm.
Ja, garage.
Ja, det är man kanske inte... Alltså jag har lite svårt för de här kaffegrottorna där man ska sitta och det ska sättas upp bilder på väggarna och man sitter och gnäggas igenom. I viss mån.
Alltså en bra grej är ju till exempel, en del klubbar har ju stora klubbibliotek där det finns väldigt mycket samlat, det som medlemmarna skänker till dem och sen så som de har köpt in och så här för man kan göra forskning om bilar och såna saker. Det är ju, tycker jag, är spännande. Och sen just det här med en klubblokal med garageplatser eller mäckplatser som man kan hyra för en billig penning. Det hade ju, skulle ju vara jättekul att kunna se en sån. Kanske man har en gemensam biltransportbil. Man kan åka och köpa grejer. Och sen är det ju jättebra idé det här som Fredrik sa med att man lägger ut såna här grejer som medlemsregister och sånt på någon större klubb som kan det här. Så man slipper ha så man måste ju verkligen kämpa för att ha så lite administration som möjligt. Ja. Så lite styrelsearbete, utan allting som i en klubb borde ju handla om det som klubben är till för. Ja. Och jag tror att tyvärr så är det väl så att det ofta handlar det mer om själva klubben, att ha en klubb liksom, alla stadgar och alla delar och sådana saker som ska lösas.
Där ser man ju, det är ju ganska intressant, det är ju hela den här explosionen som har inträffat i moppevärlden. Det finns hur mycket klubbar som helst, verkligen. Men det är inga klubbar, inte i formell mening, de har inga styrelser och det är ofta kompisgäng, och vill man åka med så kan man göra det om man säger till. Och så ibland om man får, det är lite hang around och prospect och lite sånt där. Men det är ganska lekfullt och roligt och enkelt.
Du pratar om några andra klubbar, tror jag.
Ja, man använder de termerna. De är ju snabbare än motorcyklar de flesta av de där mopederna också. Nej, men det finns en lekfullhet och en enkelhet i moppevärlden som jag tycker är... skulle kunna vara ett föredöme faktiskt. Att man inte... har man inga kostnader eller utgifter eller medlemsavgifter och sånt där. Utan bara ett hänggäng liksom.
Ja, nej, men det är precis. Ett analogt hänggäng snarare än ett digitalt hänggäng. Ja, ja. Det är ju riktigt. Samtidigt så, det är ju gyllene medelväg. För att samtidigt pratar vi om det här med kontinuitet och med kunna bygga någonting för längre sikt. Det är ju riktigt.
Vilka klubbar är du med?
Jag är med i Alfa Romeo-klubben och jag är med i Motorhistoriska sällskapet. Det är väl de två som jag är med i just nu.
Mm. Jag är med i Saab-klubben. Jag är till och med hedersmedlem.
Mm. Okay.
Ja, jag är väldigt stolt över det.
Ja.
Det är oerhört fint. Det gick jag med när jag var 15 år. Det är ju roligt när folk drar upp sådana klubb, vilket medlemsnummer man har. Så jag har ju väldigt lågt medlemsnummer. Och så är det någon som tror sig ha varit med väldigt länge, kanske gick in när han var 17 år eller sådär.
Vad har du för medlemsnummer?
Jag har ingen aning. Jag skulle gärna vilja ha 93, men jag tror inte jag har det.
Nej,
det är två. Jag tror, kanske tre. Jag är ingen siffermänniska, som du vet. Och det är likadant med MHS där. Jag har varit med jättelänge. Mm. Men där var det att jag direkt gillade utbudet av bilar. Jag tyckte om den här blandningen. Jag fick deras jättefina klubbtidning då, som Per Börje Elg gjorde, och som jag lärde känna honom senare också. Om man bläddrade den där, den var fint gjord, och man fick en inblick i olika världar av olika sorters bilar. Det var väldigt avgörande för mig där. Och så åkte man på någon träff och det var 30-tals amerikaner, det var sportbilar, och det tyckte jag var roligt. Och då uppstod de här väldigt roliga samtalen mellan folk. Inte det där att man kanske stod och pratade Mark 1 bakljus eller Mark 2 bakljus. Jag har alltid haft lite svårt för det där.
Viktig diskussion.
Ja, för det kan vara viktigt en stund, men det är lätt att man inte kommer därifrån sen.
Sen är det ju väldigt speciellt för oss också som jobbar med det här dagligen. Det är ju så, det ska man inte glömma, att för de allra flesta så är ju faktiskt detta ett av många intressen och en del av ett, inte hela livet som det är för oss.
Du får inte vara med i Sensoni klubben för övrigt. Du får bilda en egen.
Ja, en Mark 1.
Ja.
Bakljusklubb.
Ja. Ja, nej, men det var jättekul att prata med er här idag i Studio Klassiker. Vi har haft intressanta diskussioner om olika transaxelmodeller och Saab Sensonic, och vi har pratat museer och vi har pratat klubbar. Och så har vi pratat med Fredrik Nyblad från Birmingham, så att, jag tycker att det var ett väldigt roligt avsnitt det här. Tack så mycket för att ni lyssnar på Studio Klassiker. Tack så mycket, Claes Johansson.
Tack.
Tack, Joakim Bergqvist.
Tack.
Och tack från mig, Carl Egelius. Kom nu ihåg att prenumerera på podden. Det gör du där poddar finns. Eller så går du till vår hemsida på www.klassiker.nu/podcast. Där finns alltid senaste avsnittet. Och så glömmer inte bort förstås
papperstidningen.
Det är ju papperstidningen som gör allt detta möjligt. Och det är bara att teckna en prenumeration på det här nu. För då annars så kommer ni att missa väldigt mycket. Tack så mycket från Studio Klassiker.
Du vet inte direktsändning.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.